Hej och välkomna till podden Kokkaffe med Ulla. I den här podden brukar jag ta upp ämnen och teman som jag tycker är intressanta eller som jag har hållit på med i politiken. Och dagens tema kom faktiskt till mig när jag satt och tittade på Facebook. Och jag såg faktiskt att det blev fler och fler arbetarförfattare som var ute. Och eftersom jag tycker att klass diskuteras alldeles för lite i dagens samhälle. Och jag är lite orolig för vad som ska hända med kulturen när fascismen breder ut sig allt mer. Så tänkte jag att jag ska bjuda in en arbetarförfattare. För jag tycker att vi behöver fler arbetarförfattare och att arbetare behöver ta större plats i den politiska debatten. Så idag har jag faktiskt en gäst som är en av orsakerna, eller kan man säga att du är lite skyldig, Bernt Olof, till att det blir fler och fler arbetarförfattare. För dagens gäst är Bernt Olof Andersson. Välkommen!
Tack så mycket!
Och dessutom är han bra på att dricka kaffe. Han har redan klarat av 3 muggar idag och vi har druckit lite kokkaffe här också, en hel mugg var. Så ja, en bra kaffedrickare är ju alltid ett plus. Men jag tänkte jag skulle presentera dig lite och sen ska du få fylla på själv, tänkte jag. Men du är ju författare, du är dramatiker och musiker. Du skriver kulturjournalistik, kröniker. Du verkar ha hållit på med det mesta. Och dina böcker har varit radioföljetonger. Här är P4 Gävleborg, men Sirenernas tid var det väl också. Och nu håller du på att spela in din senaste ljudbok, Framtid ska min dotter heta. Sirenernas tid tror jag nog annars kanske är den mest kända du har gjort.
Det tror jag. Den väckte mycket uppmärksamhet när den gick på radio.
Berätta lite, vem är du?
Jag är en arbetargrabb från Sandviken. Eller jag är född egentligen i Hälsingland. I Kilafors i Hälsingland.
Ja, du ser, jag är ju Bollnäs.
Ja, du ser. Jo, fast jag bodde inte där så länge. Jag föddes i en liten stuga uppe utanför Kilafors där. Hemma hos min mormor. Och jag hade ju inte sån bra uppväxt egentligen. Så flyttade vi till Åsen. Som går mellan Kungsgården och Åshammar. Och sen när jag hade gått i andra klass, då flyttade vi in till Sandviken. Så att det var först då som jag kom till Sandviken.
Men var det givet att du skulle bli författare och arbeta författare?
Inte det minsta.
Men hur kom det sig då?
Det kom sig så att jag växte upp i en alkoholistfamilj. Och hade inte så bra. Och jag var en känslig grabb liksom och sådär. Det gick väldigt dåligt för mig i skolan. Jag hade en lärare som gjorde skillnad på oss som bodde på bruket och de andra som bodde i ingenjörsvillor och så vidare. Och i och med att jag var en känslig grabb så kände jag väl av det där väldigt mycket, så att jag började ju protestera ända från början, kan man säga. Så jag hade B i svenska och jag hade BC i läsning, apropå det här med följetongna på radio. Så att det var ingen bra start, men jag fick en bättre start. Jag blev intresserad av musik, den tidens rock och popmusik och sådär. Så jag brukar säga att den engelska som jag inte lärde mig i skolan, den lärde jag mig genom att läsa engelska, amerikanska pop- och rocktidskrifter. Och det fanns en skola i Sandviken som, det var Järnverkets industriskola. Dit gick jag. Det var bra på det sättet att man gick till Valhalla en dag, vårat tempel där. Och så gjorde man prover under ett dygn, eller en dag var det väl. Och sen kom man in där och man var duktig.
Okay.
Ja, och det var så jag kom in på industriskolan. Och det var 3 år. Och det var en jättebra skola. För att den varvade teori och praktik. Så att vi var ute på praktik ute i järnverket i 14 dagar. Och så satt vi på skolbänken i 14 dagar. Och vi hade till och med betalt när vi satt på skolbänken. Vi hade 2 kronor i timmen. Så det var ju liksom stort, va?
Ja.
Och sen fick man alltid ett fast jobb efter. Och jag fick ett fast jobb på kanthyvlingen på bandavdelningen. Och där var jag i 6 års tid. Och det var ett jävla skitjobb. Så att egentligen skrivandet, det kom genom mitt musikintresse. Genom att Cornelis Vreeswijk kom med sin första LP. Och jag började där nere i Jämverke och skriva. Jag skrev låtar helt enkelt ifrån början. Och skrev på baksidan på några viktlappar som vi hade. Vi skrev upp hur många ton vi hade kört per dag.
Ja, liksom. Ja.
Så det var där som, så jag har faktiskt någon sån där lapp kvar. Jag började skriva på baksidan på dem där. Så det var så jag kom in i litteraturen så att säga.
Men vad var det du ville ge uttryck för? Vad var det du ville säga? Var det skitjobbet eller var det någon protest? Eller vad var det som gjorde liksom att...
Det var att rädda min hjärna.
Att rädda hjärnan?
Ja, för att jag vantrivdes så in i helsike på det arbetet som jag hade. Så att jag skrev av mig helt enkelt. Och det är ofta så som det brukar börja. Och särskilt kanske för oss som är arbetar. Så det känner jag igen ifrån väldigt många.
Så du menar att många arbetarförfattare har haft det jävligt på arbetsmarknaden och därför tar man sig uttrycket att börja skriva?
Ja, jag tror det. Eller också har man inte fått något jobb.
Nej.
Så var det ju för 30-talisterna som har liksom, det är ju väldigt många fina författare som kommer då som har varit väldigt betydelsefulla för dagens arbetarförfattare också, som Ivar Lo och alla möjliga som var där. Många av dem var ju arbetslösa. Då fick de ju tid att skriva.
Ja. De fick stå med mössan i hand.
Ja.
Mm. Och du har ju faktiskt vunnit Ivar Lo.
Ja.
Priset är väldigt fint. Och ja. Du har vunnit massa priser.
Ja.
Men... Så egentligen kan man ju säga att andra arbetarförfattare har inspirerat dig, andra låtskrivare och din vantrivsel på jobbet.
Ja, det var en kombination där som råkade vara lyckosam. Det kunde ha gått åt helsike också.
Men du sa att du hade svårt för att läsa och du hade svårt för att skriva.
Mm.
Men hur utvecklade du det då? För det var ju tydligen inte skolan som...
Nej, det var det inte. Och jag läste ju ingenting under hela min ungdom. Det står i mitt folkskolebetyg som min lärare, som jag inte tyckte om då, där han skrev: "Ops, Bernt Olof ska läsa många bra böcker." Vilket innebar att jag inte läste en enda jäkla bok under hela min uppväxt. Men jag hade tur. Att när jag började skriva lite där, jag hade en svärfar som var en intellektuell arbetare som sysslade mycket med konst och sådär, och trätäljning och allt möjligt. Han uppmuntrade mig och han sammanförde mig med poeten Stig Sjödin. Det var när Stig Sjödin kom ut med sin diktsamling Klarspråk, som han var då på gamla biblioteket i Sandviken och prata. Och då hade jag skrivit några sådana här som var... För att då hade ju svärfar sagt, vad fan, han såg mina papper som jag hade skrivit. Det var inte meningen att han skulle se det, men han såg i alla fall. Och då sa jag, för fan, du är ju poet, sa han. Och det var den vägen som vi kom till Stig Sjödin då. Stig Sjödin, han kände säkert igen sig i mig. Därför att han hade ju stått i 6 år nere i Järnverket.
Mm.
Då på sin tid.
Mm.
Ja, så att han tog mina dikter med sig till Stockholm. För han var på SIA då, på Skogsindustriarbetaren.
Okay.
Ja, han var redaktör där. Och han skickade brev tillbaka till mig, uppmuntrande brev, och skrev att han skrev så här att du ska skicka dina dikter till fackförbundspressen. Och du kommer att få tillbaka dem gång efter gång. Men du ska inte jobba, för förr eller senare bryter du hårt på motståndet. Och jag skickade till kommunalarbetaren, byggnadsarbetaren och metallarbetaren. Och alla tre köpte dikter. Men det var bara det att de köpte samma dikt allihop. Så jag fick ringa runt till de här kulturredaktörerna som de hade då och förklara hur det låg till. Att jag var nybörjare helt enkelt. Men då var de så hyggliga så att de böt titel på den här dikten. Böt, de hade olika titel i de olika fackförbundstidningarna.
Ja. Visst. lite lurendrejeri där.
Ja, visst. Och jag fick väl 75 kronor för en eller någonting sådär. Men då på den tiden då fanns det alltså kulturredaktörer på fackförbundstidningarna.
Uh-huh.
Som var intellektuella arbetare helt enkelt. Och det var otroligt betydelsefullt att kunna publicera noveller eller dikter eller sådär. Man fick ju spridning och så. Så att det var en jättefin start på det sättet. Men som sagt, det hade kunnat gått åt helvete också.
Men idag så jobbar du med att vi ska få fler och fler arbetarförfattare. Berätta lite om det. Hur går jobbet och varför gör du det liksom?
Ja, det var ju så att jag gav ju ut en diktsamling 1978. Jag debuterade med en diktsamling då. Som fick, då hade man ju kulturredaktioner på varenda liten lokaltidning. Mm. Så jag fick ju jättemycket recensioner och fick jättebra recensioner. Och jag kommer aldrig att glömma den första jag fick. Det var Gefle Dagblad. Då, på hela första sidan stod det med en stor bild på mig då. Det stod det att Bernt Olof, du är en sensation.
Oj, och det var en borgerlig tidning.
Ja, det var en borgerlig tidning. Men det betydde också att, tror jag, att jag tystnade i 10 år.
Ja, det varit lite prestations...
Visst. Och jag tror det var lite samma här vi pratade förut om Molly Jonsson här. Jag tror att det var precis på samma sätt för henne. Men i alla fall så förstod jag ju vad litteraturen... För att jag fick ju en konstig ingång i litteraturen i och med att jag inte hade läst någonting. Va? Jag började ju att läsa avancerad litteratur på en gång, poesi naturligtvis. Men en av de första som jag läste, det var Bellmans ordens kapitel i 5 band. För att vi råkar ha det hemma. Va? Det var något arvegods ifrån något ställe. Så jag var ju helt upptagen av de där böckerna, så gick jag omkring och sa Guttår i minst ett halvår efter det. Och sen läste jag naturligtvis arbetarförfattarna. Men ja, i och med att jag hade så dålig kunskap så började jag också... Jag började att läsa litteraturhistorien från start. Alltså jag började med Gilgamesh-eposet, det allra äldsta, och gick fram över Bibeln och Odysséen och hela vägen ända fram till ryssarna liksom och sådär. Så att det var det, min ingång i litteraturen om man säger så. Ja. Jo, och sen så då började jag alltså med kulturarbete som det heter, vilket är, ja... Men ändå, jag började med kulturarbete. Jag var med och startade en förening här som heter Gävleborgs litteraturförening. Som levde en kort och intensiv period. Men sen blev jag ordförande i Norrländska författarsällskapet. Och Författarcentrum Norr. Och det märkte jag när vi hade våra kurser där uppe i Medelfors folkhögskola uppe i Skellefteå. Och så där. Jag märkte att vi som hade arbetarbakgrund, vi hamnade alltid i något hörn för oss själva där och hade mycket att prata om allting sådär. Så då startade jag föreningen Arbetarskrivare. Och det var i mitten på 80-talet det här. Och vi var ett gäng, och det var mest ett gäng grabbar. För att det var ju mycket, utgick ju från industriarbetare då. Det var ju bara grabbar som jobbade inom industrin i allmänhet. Men nu är det ju helt annorlunda.
Ja.
Så att vi var ett gäng där och vi började med att ge ut, vi tillsammans skrev en antologi som heter Lort Sverige idag heter den. För att det var ju så många år efter att Lubbe Nordström hade skrivit sin låt Sverige. Då. Och sen hade vi också kurser och då var det ju LO-skolor över hela landet. Va? Och de hjälpte oss hela tiden liksom, så att vi fick vara där och ha våra kurser. Och, så där. Och sen har det utvecklats så ända fram till idag då. Så idag är ju föreningen arbetarskrivare större än någonsin. Vi började alltså med 5-6 personer.
Och hur många är det idag?
Ja, jag tror det är mellan 200-300 tror jag.
Oj.
Ja, och så har vi ju en egen tidskrift som heter Klass. Och den har ju gjort väldigt mycket för medlemskapet och sådär. Och så det som är bra också med föreningen arbetarskrivare är att det är en blandning mellan proffs och amatörer helt enkelt. Ja, så att vi stöttar varann hela tiden.
Mm.
Och vi har ett pris också som vi delar ut som heter Fem unga priset. Ja. Så den vägen så har jag i alla fall stöttat arbetarlitteraturen på den sidan.
Ja, det har du ju verkligen gjort. Jag sa ju i början där att jag hade sett på Facebook. Jag känner ju Karin Nilsson och,
ja.
Och Anna Jörgensdotter är ju också en som egentligen skulle ha varit med här idag, men har blivit sjuk. Så ja, det är ju roligt. Det är liksom, blir ju lite både lokalkänsla och klassfrågorna kommer ju verkligen fram. Mm. Men jag tänker, du har ju varit med och skrivit länge. Och sen har vi ju liksom haft en samhällsutveckling då. Du skriver ju om arbetare från 1800-talet och fram och 1900-talet och så vidare. Och klassamhället. Och under den här tiden som du har varit aktiv så har du ju sett både liksom hur välfärdssamhället byggs upp och folk får det bättre och bättre.
Mm.
Och sen så ser du hur klassamhället återigen har förstärkts. Har det påverkat ditt författarskap, ditt skrivande? Ja, du skriver ju även pjäser och så vidare.
Jo, jag kan tänka mig det. Mina senaste romaner här, de har ju handlat om hur arbetarrörelsen kom till.
Mm.
Att vi har ju glömt alltså vilket helsike man hade innan man fick till fackföreningar och allting sånt där. Så att vi behöver påminna oss om det.
Det där har jag tänkt på ganska ofta. Mm. För ja, jag är ju vänster och klassfrågorna är ju väldigt centrala för en arbetarrörelse och vänstern. Mm. Men jag har liksom tänkt på det när många arbetare verkar tro att semester och föräldraledighet och arbetsskadeförsäkring, det har kommit från, som en skänk från ovan på något vis, utan kamp. Det är ungefär som att man har glömt allt som har gjorts för att vi ska ha de rättigheter vi har idag.
Jag tog med en lapp här. Som, du kan ju läsa den här lappen.
Ska jag läsa?
Ja.
Ett demokratiskt samhälles sönderfall startar när medelklassen tar avstånd från den arbetarklass de kommer ifrån. Och istället börja inte identifiera sig med den överklass som aldrig kommer att acceptera dem. Ja.
Eller hur?
Ja, jag håller med dig.
Ja.
Och det är där vi är idag.
Ja, det är där vi är idag. Alltså jag har den här framtiden, ska man då till heta nu då. Den bygger ganska mycket på hur fackföreningen kom till i Sandviken.
Ah.
Och jag hade ett arbetsrum förut när jag satt och skrev den. När jag satt där och skrev, hade fönstret framför mig. Rakt över gatan där fanns det en bruksgård där en person växte upp 1886. Och han hette Maurits Moje Westberg, hette han. Och han var faktiskt, blev jag kompis med.
Okej. Okay.
Det skilde 60 år mellan oss. Och det var så att jag startade en tidskrift i Sandviken. Det var i samband med att jag debuterade och så där, som heter Café Linnea. Och på detta Café Linnea, det startade en hemlig fackförening i Sandviken 1902. Och Moje var med.
Oj.
I det här hemliga sällskapet där. Och han var socialdemokratisk riksdagsman. Och hans fru var Disa Westberg som startade kvinnoförbundet. Och han bodde i ett höghus nere på Reimersholme. Han var över 90 år. Och jag åkte ner och intervjuade honom och så där. Så jag har väl några inspelningar hemma. Och han var alltså med då och startade fackföreningen. Och var sekreterare och fick naturligtvis sparken då.
Mm.
Så att jag har fått en helt annan historia än den historia som har skrivits av Göranssons sönerna i Sandviken. Därför att det var ju de som hade hand om den så kallade sanningen då. Mm. Men jag vet att det gick till på ett helt annat sätt. Och det är det jag har använt mig av i den här boken. Så att det bygger väldigt mycket på vad Moje berättar för mig. Han fick alltså sparken för att han sagt satt sekreterare när de gick ut med det att de hade bildat en fackförening. Då. Han blev förbjuden att besöka sina föräldrar som bodde på bruket. Därför att Göransson ägde ju
bruket.
Ägde hela bruket. Va? Han ägde ju människorna egentligen. Mm. Ja.
Som det var i brukssamhället.
Ja, visst.
Bruksorter.
Så att, men då var det så att Fabian Månsson, som jobbar på Arbetarbladet, han fick nys om att Mojo var duktig att skriva, för han var ju sekreterare.
Ja.
Så på det sättet, då börjar Moje, eller då börjar Fabian jaga efter Moje och skulle ha tagit honom. Och fick in honom på Arbetarbladet här. Så att han började skriva för Arbetarbladet. Och sen blev han chefsredaktör för Nya Samhället i Sundsvall. Han jobbade på Socialdemokraten som politisk redaktör och sådär. Så att han hade jättemycket att berätta. Och de umbäranden och så som de fick då, jag kommer ihåg att han berättade om, han var alltså affischuppsättare åt Kata Dahlström.
Åh, min idol.
Ja, du vet, han var med henne på turnéerna genom hela landet, va?
Ja.
Så han har skrivit en liten bok också om Kata Dahlström.
Den har jag.
Alltså det har den, ja. Så att han kunde ju berätta då om de här turnéerna som var i hela landet. Och han var själv också, han var ju en väldigt idealist alltså. Han var antisvärjare och han var nykterist och han barfotaagitat. Han gick formligen barfota. Och jag kommer ihåg att han berättade en gång när han hade en turné, han gick åt SSU. Eller åt ungdomsförbundet då. Gick igenom hela Norrland. Han gick alltså ända här nerifrån och ända upp till han hamnade uppe i Kiruna.
Oj, vilken resa.
Ja, och då när han kom till Kiruna, då hade de ju precis byggt järnvägen ut till havet till Narvik. Så att då tänkte han, ja men när jag är här nu så är jag tvungen att åka till Narvik. Och han hade ju inte mycket pengar kvar. Men han åkte över dit. Och så hamnade han på ett antikvariat. Och köpte böcker för de senaste. För han var väldigt, han bara läste och läste. Och så kom han tillbaka till Kiruna. Och så sa han det att i Kiruna där fanns det bara kommunister. Men det fanns en socialdemokrat. Och av honom så fick han en sån här rallabiljett.
Okay.
Som gick ner till Norrköping tror jag. Och så kom han ner till Stockholm. Och så var han upp på, där på ungdomsförbundet. Och fick och då sa de det åt honom att han skulle ha pengar för att han hade åkt gjort den där turen. Nej, han skulle inte ha några pengar. Han var genom idealist liksom. Men till slut så lyckas de få på han lite pengar då. Så att han hamnade på ett antikvariat i Stockholm. Köpte Strindbergs samlade verk.
Oj,
och så åkte han hem till Sandviken. Då hade de vräkt hans familj.
Oj.
De bodde på en övervåning utanför stan då liksom. Och så det kommer jag ihåg han sa Moja, att och det kommer jag med Strindbergs samlade verk.
Mm. Mm.
Så att det är den resan som är anledning till, så det är en slags hyllning till Moja samtidigt.
Ja.
Ja, visst. Ja, det var en lång berättelse.
Ja, men vi har så många att tacka för så mycket.
Ja.
Och i morse i tidningen så läste jag om i EU-parlamentet så håller man på med ett arbete kring gigarbetare. Och att de ska ha rätten att ansluta sig i fackföreningar.
Mm.
Och nu pratar du om 1902 liksom. Mm. Och än idag håller vi på att man ska ha rätten att få ansluta sig i fackföreningar. Ja. Det är otroligt.
Det har ju gått ut för väldigt mycket.
Mm. Ja, och varför? Varför har det gått ut för, menar du?
Ja, det här kan väl vara, här på lappen här kan väl vara en
anledning. Ett demokratiskt samhälle sönderfall. Startar när medelklassen tar avstånd från den arbetarklass de kommer ifrån.
Ja.
Mm. Man tror att man har gemensamma intressen med överklassen.
Ja, visst. De som är normen.
Ja.
Och jag har, alltså när jag upptäckte de där sakerna, jag läste en bok som heter Sednas bruk tror jag heter. Norbert Elias heter i alla fall den som har skrivit den här boken. Han har gått igenom såna här böcker som visar hur man ska sköta sig liksom och såna. Vad heter det för något? Det heter...
Ja, bra fråga.
Ja,
Vart tomt i huvudet just nu.
Ja, det har varit tomt här också. Ja, ända tillbaka såna hur man ska bete sig och så, det har funnits ända tillbaka till vikingatiden tror jag.
Okay.
Och han har gått igenom allihop de där. Så att han har sett det att överklassen har haft alltså kontrollen på underklassen hela tiden och hela tiden tala om hur de ska bete sig för att de ska kunna passa in i samhället. Och, så de har en slags disciplinering hela vägen fram. Va? Och det där är ju vi formade utav. Va?
Styra och kontrollera.
Ja visst. Och då kunde det stå i en bok från medeltiden eller någonting så där kunde det stå att det är inte fint att göra sitt tarv i rännstenen eller någonting så där. Va? Vilket, ja, det visar sig att de gjorde det då på den tiden. Va? Och sen hur man skulle äta och allting sånt där. Va? Så att hela tiden så fick underklassen skämmas för sitt sätt att vara. Va?
Mm. Jag sitter och tänker på när du berättar det här. Jag är ganska mycket på sociala medier, på Twitter om inte annat. Och så tar jag ofta upp det här med hur klassklyftorna ökar, de ekonomiska skillnaderna ökar. Mm. Ja, till exempel då nu när de med 50 000 fick ju en skattesänkning med en tusenlapp.
Ja,
samtidigt så kan vi läsa om barn som går hungriga till skolan och skolköken får handla in mer och mer mat liksom. Mm. Och då brukar jag alltid få som kommentar från högern då på sociala medier att jag är avundsjuk på de här som alltså, ja.
Och
då tänkte jag på Strindberg för han uttryckte ju något sånt här, avundsjuka är den benämning som överklassen har givit arbetarklassens krav på rättvisa, är det namn som överklassen har givit. Och det där är ju liksom lika aktuellt idag.
Ja.
Och tittar man på den ekonomiska politiken som jag har hållit på med så är det ju under de senaste decennierna så har man ju fått folk att tro att om vi göder överklassen, om vi göder de redan rika och låter dem få sko sig hur de vill så kommer ju smulorna då från överklassens smörgåsbord och ramla ner till arbetarna liksom. Och det där har arbetare gått på.
Ja, hela tiden.
Ja.
Ja.
Och man blir ju rätt förvånad.
Ja, visst.
Vi har ju, arbetarrörelsen har ju på något vis förlorat en hel del, del där.
Absolut, ja. Jag tror en sån där sak som jag har tänkt på, men som kanske inte stämmer. Du är mer ekonomisk. Men det här när man börjar att ge arbetarna del i företagen, att man gav aktier och allting sådär. Mm. Att då, när man knöt upp arbetarna, att det inte blev en motsats till företaget utan att man blev ett med företaget. att det var en sån där farlig grej, tror jag, som har gjort det här.
Jo, man blev lojal med ägarna.
Ja visst.
På ett annat sätt.
Ja, på ett annat sätt. Ja. Man är ingen, fackföreningen är inte på samma sätt en motvikt till företagarna som det var i början på förra seklet.
Nej. Vi pratade lite om det i morse, min man och jag. Mm. Det här med Frankrike och alla protester kring att man ska höja pensionsåldern. Mm. Och det har vi ju gjort i Sverige också. Mm. Och där blev det ungefär, jaha, måste vi göra det? I Frankrike så har man gått ut på gatorna i många dagar nu och det blir fler och fler. Man är riktigt jävla förbannad, om du ursäktar uttrycket. Ja. För man är utsliten och man känner att det finns annat i livet än att bli utsliten för att jag ska tjäna ihop mitt levebröd. Och så ser man hur andra då har hur mycket överflöd och pengar som helst. Men det är alltid liksom arbetarklassen som ska avstå.
Ja, visst. Det är så.
Men här vart det bara, jaha, ska vi jobba några år till nu?
Ja.
Och hur många i arbetarklassen kan inte jobba?
Nej, visst.
Undersköterskor, byggnadsarbetare, alltså utslitna vid 60 års ålder. Ja. Det är ungefär som att de inte finns.
Nej. Och sen röstar de på Sverigedemokraterna.
Ja, vilket misslyckande.
Vilket jävla misslyckande. Ja.
Och apropå Sverigedemokraterna. Jag är ju aktiv i regionpolitiken nu. Mm. Och vi har ju varit väldigt mycket i medier här från Gävleborg.
Verkligen.
Med inställda Lucia-tåg. Och vi har ju sett också hur böcker försvinner ur bibliotek. För att Sverigedemokraterna tycker att de inte är passande. Sagostunder med drag queens blir inställda för att Sverigedemokraterna tycker att det är omoraliskt förfall. Tror du att det här är början på något eller kommer det inte bli något mer nu?
Det är början på något. Vi ser viljeinriktningen i alla fall ifrån Sverigedemokraterna, ifrån de krafterna. Och det har förändrats jättemycket, det har det gjort. Och jag såg redan då på 80-talet att redan då började liksom att förändra sig i samhället. Jag kommer ihåg att jag var på en turné uppe i Norrland. Och så, det var faktiskt på ett ABF. Jag var inne på ett ABF-hus. Jag skulle ha några föredrag i någon skolsal där. Fast vi var där lite tidigare. Så han höll en liten lektion för mig. Då gick jag fram till svarta tavlan som det heter. Gick han, och så ritade han upp någon slags schema. Och så visade han att arbetarrörelsen redan då hade börjat och förändras. Om man hela tiden sparkar åt vänster och anpassas åt höger, så blir man förr eller senare ett högerparti.
Mm.
Och det där har burit med ända från mitten på 80-talet. Jag tyckte det blev så otroligt tydligt, va?
Mm.
Och det är väl det vi ser nu.
Ja, tyvärr.
Ja.
Tyvärr ser vi konsekvenserna av det.
Ja. Och jag menar, det fanns ju även när jag var ju det var ju så att jag jobbade i järnverket då. Och då på den tiden så fick man sådana här arbetslivspoäng för hur lång tid man hade jobbat på ett ställe. Mm. Så man kunde söka in till skolor och sådär. Så att jag tog mig bort ifrån järnverket och det skitjobbet som jag hade då. Och utbildade mig till byggnadssnickare. Så jag har ju 16 år i tung industri bakom mig.
Mm.
Och jag vet ju hur det lät i labberna då. Alltså, då på den tiden, då var det inte invandrare man klagade över, utan då var det finnjävlar och det var ungdomar var ju då man, så att det där missnöjet så där var som finns, som egentligen är någon slags rädsla för någonting. Det fanns ju även då inom arbetarklassen, va. Fast nu är det ju tydligt att jag har ju pratat med människor som säger det, att det är ett jäkla diskuterande på arbetsplatserna, att SD har alltså de är starka alltså i arbetarklassen.
Så är
vilket är ju fullkomligt ologiskt.
Mm. Det är det ju.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Det enda man kan egentligen vara säker på gällande SD, det är att de är rasister och att det är allt det därifrån deras politik utgår.
Ja, visst.
Så är det ju. Mm. Jag tänker också att hela det som sker nu och att vi hela tiden slår neråt, för det är det rasister egentligen gör.
Ja.
Och ja, det är liksom, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Jag blir både förbannad, ledsen, för egentligen motarbetar vi oss själva. För vi människor, och allra helst då vi människor som är en del av arbetarklassen, vilket de allra flesta invandrare är.
Ja, visst.
Att vi ska motarbeta varandra istället för de som sitter där uppe.
Mm.
Det där är,
ja, visst,
det är ett så fatalt misstag. Så det, ja. Men det är ungefär som att, ja, vi blir lite bättre själva då om vi kan slå neråt.
Visst, det är så. Och då kan ju invandrarna kan ju ge oss otroligt mycket. Vi har ju varit, i våran familj har ju vi hjälpt invandrare och sådär. Och vi har ju fortfarande vänner. Alltså vi, på 80-talet hjälpte vi. Jag kan ge ett exempel på det. Vi bodde i Söderfors då, i Norduppland. Vi flyttade från Sandviken. Vi var borta från Sandviken i 18 år faktiskt. Mm. Även om inte sandvikarna trodde.
Mm.
Men vi flyttade till Söderfors och där fanns det en att det kom invandrare dit till Söderfors. Och det var ganska många. De kom från Chile.
Mm.
Många. Vi hade en fadderfamilj till en familj. Ung familj från Chile. De var bara ungdomar då. Vi var alldeles nyligen på Elenas 60-årskalas. Så att det har gått några år sedan dess. Men en dag så, min fru, hon jobbar på banken, en liten bank där i Söderfors. Så var hon och åt på ett ställe. Och så var det dåligt med platser så att hon hamnade bredvid en som jobbade på den här stället där de tog emot invandrare. Som, han jobbade som tolk. Och så tyckte hon att han verkade så intressant så hon bjöd hem han. Så han kom hem på kvällen och satt där hemma i soffan hos oss och berättade om sitt liv. Och då visade sig det att han var en utav de 7 i Topamaros i Argentina. Så han hade hamnat i Söderfors och han berättade om hur det var att sitta i, var det 7 års tid i ett tortyrläger i Argentina. Han kunde berätta om det.
Mm.
Om hur, till exempel, som ett exempel då, varje dag så skulle alla fångar ställa sig upp utanför sin dörr. Liksom så där. Och så gick det en vakt förbi som hade, ja, han hade fått för sig att han skulle sparka alla på tasken när han gick förbi det.
Ah, ja.
Men den här personen som heter Henry Engler, heter han. Han hade satt händerna framför och vägrade att ta bort det. Så då slog de ner han. Han reste sig upp. Han inbillas att han var Jesus.
Mm.
Och så det höll de på ända tills de fick ge sig.
Oj.
Då var det en seger för honom, va? Han hamnade hemma i våran soffa därför att vi öppnade vårat hem för han.
Mm.
Och vi fick en inblick i hur världen kan se ut, va?
Mm.
Idag, jag kommer ihåg jag sa det, han var läkare i Argentina. Och då hade han ju ingen läkarutbildning. Nej. Här i Sverige. Då sa jag till han på slutet lite så där. Ja, var fel sagt kanske. Nej, kanske var rätt sagt. Ja, men då har du suttit i 7 år i tortyrläge så lär du kunna utbilda dig till läkare i Sverige också. Och då gjorde han Idag är han en av ja, en av världens bästa insatt när det gäller demens.
Så. Ah, ja.
Ja, han bor i Uppsala.
Du ser. Ja. Jag har också varit, jobbat som lite tolk när jag jobbade i förskolan. Du berättade ju att det kom många från Chile bland annat.
Ja.
Och då hade man brist på tolkar. Jag var ju inte utbildad tolk, men jag kunde ju spanska. Så jag fick åka runt och tolka till i förskolan under föräldrasamtal och så. Det var intressant. Jag lärde mig mycket.
Ja.
Så är det. Jag tänkte, vi ska ju börja avrunda här. Jag tänkte komma tillbaka till det här med inställda Lucia-tåg och kultur, kulturens betydelse. I tidavtalet så står det att man ska hålla armlängds avstånd till kulturen. Mm. Och sen har Sverigedemokraterna uttryckt sin tolkning av det. Och det är ju att armlängds avstånd gäller till den privatfinansierade kulturen, men inte till den skattefinansierade kulturen.
Skitsnack.
Tror du att liberalerna, som kallar sig för grindvakten i det här samarbetet, kommer att kunna förhindra Sverigedemokraternas avtryck i kulturpolitiken?
Får de bara chansen så kommer de att ta den. Ja. Och jag har ju sett genom alla de här åren, jag har varit författare i 45 år. Genom alla de här åren så har jag ju sett hur det har förändrats när det gäller kulturen. På 80- och 90-talet, början på 90-talet, då hade ju vi arbetare, eller författare överhuvudtaget, vi hade ju jättebra då.
Mm.
Jag menar, med min tunna diktsamling åkte jag på turné genom hela Norrland. Jag var ute på turné för jämna, jag var i skola, jag var på föreningsmöten och allting. Allt det där är ju borta nu. Så att vi har fått sämre och sämre hela vägen. Och får Sverigedemokraterna tag i alltihop det här, då blir det katastrof, den saken är klar.
Och tittar vi på vad som händer i regionen, där Moderaterna då har skrivit att man ska ju dra in då på stöd till kulturarbetare. Ja. Och så uttrycker de ungefär så här att då blir kulturarbetarna friare och tryggare.
Skitsnack.
Så tyckte vi också.
Ja.
Mm, hungriga vargar jagar bäst, det är deras tes.
Ja.
Om man redan från början då är arbetare eller fattig. För annars, det gäller ju ingen i överklassen. De ska bara ha mer och mer liksom.
Just. Tror du att jag hade blivit författare om de hade fått styra och ställa?
Nej.
Nej.
Men hur tusan gör vi då? För att fler ska bli arbetarförfattare. För att fler, att arbetare ska få mer makt. Och att vi ska minska de här klasskillnaderna vi har fått.
Man måste vara... få samma medvetenhet på något sätt som var i förra seklet.
Och hur gör vi det?
Att man måste gå samman och att det är inte invandrare som är våra fiender. Det är överklassen som utnyttjar oss.
Och vet du vad jag kommer att tänka på då?
Mm.
En annan gammal Gävlebo. Jo Hill, sörj inte. Organisera er. Och med det avslutar vi för idag. Det vart väl en bra avslut?
Det är en jättebra avslutning.
Vi kämpar på, eller hur?
Ja, jajamensan.
Det finns mycket att kämpa för. Och tack för den här stunden.
Tack själv.
Det var fint att få lyssna på dig. Tack Bert-Olof Andersson. Och nu kan ni gå och låna lite böcker.
Det tycker jag var ett bra förslag.
Eller hur?
Ja, jajamensan.
Tack för idag.